Tänk på det lite som att du skulle hälla äppelsaft i bränsletanken och så skulle det förvandlas till bensin i själva motorn. Det här är det magiska med en thoriumreaktor. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukotiki. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Dags att förverkliga ett lyssnarönskemål här i Kvanthopp. Ett av de flitigast önskade faktiskt. Och temat är thoriumenergi. Om någon undrar vad då för energi, så tja, no, det korta svaret är att det är kärnkraft. Det lite längre svaret är att det är snäll kärnkraft inom citat. Nästa generations kärnkraft. Fortfarande fission, alltså den där sorten där man klyver atomer, inte slår ihop dem som i fusion. Men thoriumenergi är inte lika farlig som vanlig fissionskärnkraft. Och det finns så gott som ändlösa mängder lättillgängligt bränsle i princip. Grundämnet thorium har varit kärnkraftens framtidslöfte i årtionden nu. Lite som fusionskraften också har varit. Både thoriumenergi och vätefusion har varit inom citat på kommande inom 30 år. Så länge som jag minns. Länge trodde jag faktiskt att fusionslägre skulle komma till skott innan thoriumkraften blir verklighet. Men nu ser det ut att röra på sig också på thoriumfronten. Kina har satsat enorma summor på thoriumteknologi och de siktar nu på att ha den första fungerande thoriumreaktorn i full sving så tidigt som 2029. Hoppsan sa. Men vad är egentligen grejen med thorium och varför borde du bry dig? Det här ska jag försöka svara på under den kommande halvtimmen. Det du inte visste att du ville veta om thorium i Kvanthopp med mig, Markus Rosenlund. Om du trodde att thorium bara är ännu ett av de där exotiska grundämnena i de nedre, snåriga regionerna av det periodiska systemet, helt utan beröringspunkter med ditt liv, så har du sannolikt fel. Till och med vi som tillhör generation X är gamla nog för att minnas, eller jag minns åtminstone, Aladdin-lampan, eller Petromax, eller vad den nu hette, som lyste upp stugan ute på holmen i min barndom. Du har säkert också sett en sån. Den där med glödstrumpan som lyser med ett klart och starkt vitt sken. Om du någonsin har haft en sån lampa så har du säkert bytt glödstrumpa på den i något skede. Och då har du rört vid thorium. De där strumporna, glödstrumporna, var åtminstone på den tiden gjorda av bomull mättat med thorium. Thorium har nämligen en väldigt hög smältpunkt, 1750 grader Celsius, vilket gör att det inte brinner eller smälter utan glöder med ett kraftigt vitt sken då man hettar upp det.
Men vänta nu! Skulle inte det här avsnittet handla om nästa generations kärnkraft och inte petroleumlyktor? Betyder det här att thorium är radioaktivt?
Det är exakt vad det betyder, jo. Innan vi går in på kopplingen till kärnkraften så måste vi ta en titt på själva grundämnet. Thorium med atomnummer 90 och kemiskt tecken TH. är ett av de tre radioaktiva grundämnen som förekommer i nämnvärda mängder i jordskorpan. De två övriga är bismut och uran. Uran och thorium är de facto nästan grannar i det periodiska systemet. Du hittar uran två platser framåt i tabellen från thorium. Atomnummer 92 med andra ord. Det är uran det. Men grejen med uran är alltså att det förekommer relativt sparsamt i jordskorpan. Thorium däremot ligger och skräpar lite varstans. Det är ungefär lika vanligt som bly. Det förekommer i olika mineraler som monazit till exempel. Det finns uppemot 4 gånger mera thorium än uran i jordskorpan. Din kropp innehåller just nu omkring 100 mikrogram thorium. Varje dag får du i dig omkring 3 mikrogram. Thorium är en relativt mjuk silvergrå metall som oxideras kvickt och får ett svart ytskikt om det utsätts för luft. Thorium upptäcktes 1828 av Jöns Jakob Berzelius, också känd som den svenska kemins fader. Han döpte grundämnet efter, vem annars, den fornordiske åskguden Thor. Att thorium de facto är radioaktivt, det upptäcktes inte förrän sådär 60 år senare av vem annan, Marie Curie. Det thorium som hon studerade, den sorten som största delen av thoriumet i jordskorpan representerar, är av isotopen thorium-232. Kanske vi måste repetera det här med isotoper. Olika isotoper är alltså olika atomer med olika många neutroner i kärnan. Thorium 232 har till exempel 90 protoner som är positivt laddade, 90 elektroner som är negativt laddade och 142 neutroner som saknar elektrisk laddning. De är alltså neutrala. Och tur är ju det att de är neutrala, för grejen med protonerna i atomkärnorna, som alltså är de som avgör vilket grundämne det är vi har att göra med, antalet protoner bestämmer alltså vad det är för ämne. Och grejen med protonerna är alltså att de hatar varandras sällskap. De är ju alla positivt laddade, vilket får dem att stöta bort varandra. Nå, här kommer neutronerna in i bilden. De funkar lite som ett lim. Protoner och neutroner binds till varandra med hjälp av den starka växelverkan. En av universums fundamentala naturkrafter. Tack vare neutronernas närvaro i atomkärnan kan hela 90 protoner sitta i samma thoriumatomskärna. Men ju större och tyngre en atomkärna blir, ju fler protoner och neutroner den innehåller, desto mer vinglig blir den oundvikligen. Som ett legobygge med för många klossar. Förr eller senare trillar någon kloss av atombygget. Det är det här vi menar när vi talar om radioaktivitet. Thorium 232 är, som alla thoriumisotoper, radioaktivt. Men just thorium 232 sönderfaller otroligt långsamt. Thorium 232 har en halveringstid på 14 miljarder år. Ungefär lika länge som universums nuvarande ålder. Det vill säga, har du 1 kilo thorium när du börjar, så tar det 14 miljarder år innan ett halvt kilo återstår på grund av det radioaktiva sönderfallet.
Men alltså, om thorium är så jäkla lågaktivt, hur kan det då funka som bränsle i en kärnreaktor?
Jo, Trots att thorium inte är värst fissilt så är det fertilt. Fertil är alltså fysikers jargong för ett grundämne som inte är klyvbart i sig självt, men som genom kärnreaktioner bildar klyvbara ämnen som kan underhålla en kedjereaktion. I thoriumets fall är det uran som bildas. Och så här tillreder du alltså uran med hjälp av thorium. Tag en thoriumatom av isotopen thorium-232. Bombardera den med neutroner tills atomen absorberar en neutron. Det här får thoriumatomen att genomgå så kallat beta-sönderfall. Det vill säga en av dess neutroner omvandlas till en proton. Och ser man på, din thoriumatom har nu förvandlats till ett helt annat grundämne. Protactinium-233. Nästa grundämne i det periodiska systemet alltså. Vad som händer här näst är att protactiniumatomen genomgår ett beta-sönderfall till. Med andra ord, ännu en neutron omvandlas till en proton. Atomnumret växer igen med 1 till 92. Och vilket grundämne har atomnummer 92? Vi var redan inne på det. Jo, uran. Och voilà, du har nu en uranatom. Där som det tidigare var en thoriumatom. Uran-233, närmare bestämt. Och uran-233, det är fissilt så det sprakar om det. Nu kan kedjereaktionen rulla på. Den här sortens reaktor som i princip skapar sitt eget bränsle genom att omvandla icke-klyvbara isotoper till klyvbara kallas bridreaktor. Tänk på det lite som att du skulle hälla äppelsaft i bränsletanken och så skulle det förvandlas till bensin i själva motorn. Det här är det magiska med en thoriumreaktor. Uran-233 har dessutom den fördelen att det skapar mycket färre radioaktiva restprodukter jämfört med till exempel kraftverken i Lovisa och Olkiluoto. Mängden högaktiv kärnavfall blir alltså mindre med thorium, mer än 1000 gånger mindre än från en vanlig kärnreaktor de facto. Det avfall som uppstår strålar dessutom en mycket kortare tid, cirka 500 år jämfört med kanske 10 000 år för konventionellt kärnavfall.
Alltså, om nu uran-233 är så bra som kärnbränsle, varför kör vi inte våra kärnkraftverk på det direkt utan att gå omvägen via thorium?
Ja, no, alltså problemet med uran-233 är att det finns så otroligt lite av det i jordskorpan. Det är helt enkelt inte lönsamt att bryta det. Thorium-232 finns däremot som sagt i massor och mängder. Det kan brytas och bearbetas relativt enkelt. Och med hjälp av thorium-232 kan man alltså skapa uran-233 inuti själva kärnreaktorn. Uran-233 är också svårare att utnyttja till att tillverka kärnvapen, vilket du och jag ju ser som en bra sak. Men det kan faktiskt vara en av orsakerna till att vi ännu inte har thoriumreaktorer i användning. För generalerna har alltid behövt material till sina atombomber. Men nu kan vi alltså stå inför en thoriumrevolution eventuellt.
China is poised to revolutionize the nuclear energy landscape. The Asian giant wants to build the world's first thorium-based molten salt nuclear power station, a development that could reshape global energy production.
China meddelade häromdagen att de bygger en stor experimentell thoriumreaktor i Gobiöknen som ska vara klar för start kanske så snart som 2029. Vi kommer till det här strax. Låt mig bara berätta om ytterligare en specialitet som skiljer kommande thoriumreaktorer från våra nuvarande, inom citat, vanliga kärnreaktorer. Den reaktor som Kina nu planerar, som sannolikt blir den dominerande modellen för den framtida kärnkraften överlag, är en smältsaltreaktor.
Smältsalt?
Ja, just det, fast inte vanligt bordsalt då. Det finns ju en massa olika salter baserade på olika ämnen utöver natriumklorid. Fluorid är ett av de mera använda salterna i det här sammanhanget. Litiumfluorid till exempel. Och nu snackar vi ju alltså inte om salt som en krydda här, utan uttryckligen salt som ett kylmedel för kärnreaktorer. Inom citat vanliga kärnreaktorer av den sorten som vi har i Loviisa och Olkiluoto, de kyls ju med vatten. Och problemet med vatten är att det har en löjligt låg kokpunkt. Som vi vet, 100 grader Celsius, och det är väldigt lite i de här sammanhangen. Vattnets låga kokpunkt innebär att kylvattnet i en kärnreaktor måste hållas under ett enormt tryck. Och det här medför säkerhetsrisker. Om det blir en läcka i systemet så kan skållhet ånga spruta ut eller till och med alltsammans kan explodera med farliga följder, inklusive att reaktorn inte längre går att kyla ner. Det här var vad som hände i Tjernobyl.
Det finns teorier om att reaktorn har överhettats och dess kärna har smält.
Smält salt har däremot en väldigt hög kokpunkt, uppemot 1400 grader Celsius. Så en smält saltreaktor kan köras mycket hetare, vilket ger en bättre verkningsgrad, samtidigt som trycket i rören kan hållas mycket lägre, vilket i sin tur är bra med tanke på säkerheten. Det eliminerar risken för ångexplosioner. En thoriumsmältsaltreaktor av den typ som kineserna nu planerar har dessutom den ytterligare fördelen att bränslet inte sitter i hårda stavar mitt i reaktorhärden, sådär som i vanliga kärnreaktorer. Istället är thoriumbränslet uppblandat med kylvätskan, alltså det smälta saltet. Bränslet är i flytande form, med andra ord. Det här betyder att om någonting oväntat händer så kan man i lugn och ro leda ut bränsle-saltblandningen till en för ändamålet reserverad yttre tank. När bränslet är i flytande form betyder det också att man kan fylla på nytt bränsle anefter utan att stänga ned hela reaktorn, så där som man blir tvungen att göra när till exempel Olkiluoto 3 ska få färska bränslestavar. Det blir alltså i princip inga luckor i kraftproduktionen.
Ja, apropå kraftproduktion, hur producerar en thoriumreaktor elström?
Precis som ett vanligt kärnkraftverk har en thoriumdriven smältsaltreaktor en reaktorhärd, ett hjärta liksom. I det här fallet en härva av parallella rör där bränslesaltblandningen cirkulerar. I den här blandningen sker alltså fissionen, kärnklyvningen. Thoriumet omvandlar sig till uran-233 enligt receptet jag beskrev tidigare, vilket sen i sin tur genomgår fission och frigör värmeenergi. Men thorium är alltså så lågaktivt att den här processen behöver en liten kick för att komma igång. Så Så för att få den här bridprocessen att starta så blandar man i lite rent uran-233. När det här uranet faller sönder så spottar det ur sig neutroner som små kanonkulor. De här neutronerna träffar sen andra uranatomer som ännu för en stund sedan var toriumatomer. De slås då i bitar, vilket frigör både energi i form av värme och ytterligare neutroner som flyger iväg och slår sönder ännu flera uranatomer. En kedjereaktion är igång. Nå, du vet, det här är kärnfusion i ett nötskal. Vissa av de kringflygande neutronerna träffar också saltpartiklarna i blandningen, vilket skapar friktion som ytterligare värmer upp den här bränsle-saltblandningen. När den här heta blandningen cirkulerar ut ur reaktorn passerar den genom en värmeväxlare där hettan från bränsle-saltblandningen överförs till vatten som förångas. Den här ångan körs sen genom en ångturbin som driver generatorn som skapar elektricitet. Med andra ord, till och med den här högteknologiska framtidsmodellen för nästa generations kärnkraft bygger i sista hand på ånga. Det är på riktigt som om 1800-talet aldrig hade tagit slut. Men nu, det här är ett nötskal hur en toriumdriven smältsaltreaktor fungerar.
Just så. No. Men om toriumreaktorer med smältsalt nu är det bästa, sen skivat bröd, varför har vi inte en mängd såna redan nu?
Bra fråga. Det är ju nämligen inte som att den här tekniken skulle vara ny direkt. Det har förekommit planer och prototyper ända sedan slutet av andra världskriget. Det hela började ursprungligen som ett amerikanskt försök att utveckla en kompakt liten kärnreaktor för att driva flygplan med. Forskningen skedde huvudsakligen vid Oak Ridge National Laboratory i USA under ledning av Alvin Weinberg. Weinberg tänkte sig också att de här små smidiga smältsaltreaktorerna kunde vara nyttiga som kraftkällor för avsaltningsanläggningar runt om i världen för regioner som led av torka. Ja, det hela var en del av det amerikanska Atoms for Peace-programmet som var på gång just då.
On the first day of November 1955, the United States Atoms for Peace exhibition opened in Hibiya Park, Tokyo.
I det här programmet ingick bland annat planer på att spränga upp en helt ny Panama-kanal med hjälp av atombomber. Ja, och borra efter olja, eller bomba efter olja med kärnladdningar.
The exhibit stands as a symbol of our country's mutual determination that the great power of the atom shall be dedicated to the arts of peace.
Det var den stora atomoptimismens tidevarv det här som tog slut sen när attityderna gentemot kärnkraft surnade på 70-talet. Det innebar också sen slutet på forskningen i smältsaltreaktorer, åtminstone temporärt. Istället satsade världen på de billigare och enklare, inom citat, vanliga urandrivna kärnkraftverken av den sort som vi har kört med allt sedan dess. De är baktanken också att de ju producerar plutonium för alla härliga ballistiska robotar som generalerna på båda sidorna av järnridån ville hota varandra med. Men lärdomarna från smältsaltexperimenten i Oak Ridge föll inte i glömska. Tvärtom, de har blivit lite av en helig graal för ingenjörerna runt om i världen som nu skissar upp de kommande toriumreaktorerna. inte minst i Indien, som hoppas kunna producera en tredjedel av all sin energi med hjälp av thorium fram till 2050.
India is on the brink of a nuclear innovation that could redefine its energy future.
Indien sitter liksom Kina på massiva thoriumfyndigheter, men de har relativt små urantillgångar. Det har beräknats att Kina har tillräckligt med thorium för att tillfredsställa landets totala energibehov för de kommande 20 000 åren. Nå, i teorin åtminstone. Landet inledde sin nuvarande satsning på thorium 2011, då plöjde man ner motsvarande 450 miljoner dollar i forskning kring thorium med Oak Ridge-experimenten som modell. 2018 inleddes byggandet av den experimentella thoriumsmältsaltreaktorn TMSR LF1, antecknar ni. Den stod färdig 2021. En intressant detalj med den reaktorn är var den är belägen, mitt i Gobiöknen i norra Kina. Det här för oss in på ännu en praktisk egenskap som smältsaltreaktorerna har, nämligen att man inte behöver placera dem nära vattendrag eller kuster, eftersom de inte är beroende av vatten för sin kylning. Så man kan i princip bygga dem mitt i öknen om man vill, hundratals kilometer från närmaste bebyggelse, vilket ju är praktiskt om någonting skulle hända. Den kinesiska TMSR-reaktorn, den är hur som helst ännu i allra högsta grad en prototyp. En icke-kommersiell experimentreaktor i det lilla formatet som inte används till att producera el. I teorin har den en kapacitet på 2 megawatt, men det är mest för att testa tekniken. Däremot har den av allt att döma varit en sån framgång att de kinesiska beslutsfattarna nu är sålda på idén. Och de har alltså då sagt att okej, ni får bygga en större thoriumreaktor baserat på det som ni lärde er av den där lilla. Och byggstarten för den nya större reaktorn är inprickad till 2025 och färdigt ska det vara 2029. Den här gången med en värmekapacitet på hela 60 megawatt. Okej, fortfarande småpotatis till exempel jämfört med Olkiluoto 3 som pumpar ut hela 1600 megawatt i form av el. Men man måste ju lära sig krypa innan man kan lära sig gå. I samband med den här nya reaktorn bygger kineserna också en hel experimentell energistad, bland annat med en energilagringsanläggning baserad på smält salt, en anläggning för vätgasproduktion plus stora vind- och solfarmer. Den här förnybara kraftstaden ska sedan leverera billig och kolneutral energi till den lokala kinesiska industrin. Allt det här är en del av den storskaliga kinesiska energistrategin som siktar på fullständig kolneutralitet fram till år 2060. Samtidigt hoppas kineserna på att det ska ge dem ett försprång gentemot övriga länder och göra dem till en stormakt som energiproducent. De siktar också i slutänden på att sälja små modulära thoriumreaktorer till omvärlden. Någonting måste ju sen väst göra för att möta den här utmaningen från Kina, och inte sitter vi bara på händerna heller här i väst. Det finns projekt som siktar åt samma håll. Bland annat Microsoft-bossen Bill Gates har sitt företag TerraPower.
Bill Gates has financed a nuclear reactor in Wyoming that just started construction.
Naturligtvis då i samarbete med Oak Ridge, smältsaltteknologins mecka. Här i Europa har vi sen bland annat det franska initiativet med det ytterst osexiga namnet Nuclear Abundant Affordable Resourceful Energy for All, eller NAREA. Holländarnas initiativ kallas i sin tur Thorizon, liksom Thoriumhorisont. I väst ligger fokus huvudsakligen på små modulära thoriumreaktorer. Och alla de här projekten har väldigt ambitiösa tidtabeller med konkreta resultat planerade redan till omkring 2030. Det gäller ju att hålla jämna steg med kineserna liksom. Och det återstår ju sen att se vad det blir av det i praktiken, om det blir någonting alls. Fjärde generationens kärnkraftverk har som sagt länge handlat mest om kaxigt prat och väldigt lite resultat. Lite som med fusionsenergin. Men hej, den som lever får väl se. Utmaningarna som måste övervinnas är ännu många och svåra. Smältsalttekniken ställer stora krav på materialen. Smältsalt är helt enkelt superfrätande. Och lagstiftningen, för att inte tala om alla tekniska standarder som måste få stämpel i pappret. Allt det här är fortfarande helt och hållet i startgroparna. Men det verkar ju i alla fall röra på sig just nu på ett sätt som ger skäl till en viss försiktig optimism. Än en gång, vi får väl lov att återkomma när vi vet mer. Och nu är Kvanthopp slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt dyker som vanligt upp på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund.